Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hej, nu är det dags för avsnitt 282.
Ja.
Välkomna.
Ja.
Du, jag kan ju sällan låta bli att tänka, jag rotar ju såna här artiklar om varför skiljer sig folk och varför inte. Och då hittar jag den här, sex vanliga skäl till att par som har levt ihop länge gör slut.
Ja, ja. Let's hear it.
Den listar några saker, den är måttligt seriös, men det ligger säkert någonting i det här. Jag tänker att jag säger de olika sex grejerna så får vi se hur du och jag skulle...
De olika sex grejerna?
Nej, de olika sex grejerna. Det är sex vanliga skäl.
Ja, ja, okay.
Ja. Men ja. Okej, okay, vi kom det blev fel direkt. Men jag vill bara då att du ska svara, hur tycker du att vi ligger till i det här avseendet?
Absolut.
För vi har ju ändå varit ihop länge nu.
Ja.
Kanske för länge.
Vi har inte levt ihop. Ja.
Ja.
Får höra.
Okej, det första är så här. Ni har sängkammarproblem. Det är ett väldigt roligt ord. Sängkammarproblem. Det har vi ju, för att du är ju väldigt arg för att det är så kallt i sängkammaren. Om
ja,
man nu tänker på
och
det.
Att du snarkar också.
Lägg av. Lägg okay. av.
Nej, jag okay. snarkar också. För att vi snarkar.
Ja, bara för att du ligger vaken hela nätterna okay. och ältar med
nej,
den världen.
Nej, jag tycker inte att vi har sängkammarproblem.
Nej, så du klarar oss med den. Mm.
Tycker du att vi har
jättestora problem har vi. Okay. Nej, det tycker jag absolut inte.
Nej.
Ett annat är, ni kan inte kommunicera.
Jo, det kan vi. Ja. Jag tycker absolut inte att det är ett problem.
Men?
Men att det finns, du tar ibland upp, och jag kan hålla med om att vi ibland inte förstår varandra, men det är så ytterst få fall, tycker jag.
Vi försöker i alla fall kommunicera.
Ja, absolut. Ja. Och vi pratar
det,
ganska mycket.
Där var också så här, det ingick i den på något vis att vi inte kunde kompromissa, eller man kan inte kompromissa.
Det kan vi, eller det är inte ett problem.
Du kan, menar jag. Jag kan inte. Nej, jag kan och kan, jag kanske inte vill.
Jo, nej,
och det ligger i sakens natur att det är ett problem ibland.
Det stod inte vill, det var inte så här, du vill inte
precis,
komma ut, du bara kan
precis.
Inte.
Ja. Okej, okay, ett tredje vanligt skäl till att folk som har levt ihop länge gör slut är detta. Ni är inte vänliga och generösa mot varandra.
Jo, men det är vi verkligen.
Ja, du är verkligen jätte... Jag tycker på riktigt att du är väldigt vänlig och du är väldigt generös.
Ja, jag tycker att du är... Jag tycker att du är vänlig och generös också faktiskt.
Tack, men jag kan inte mäta mig med dig.
Nej, det kan
du är
ingen.
Kristuslik. Okej, här kommer nästa.
Ja.
Ni bråkar om pengar.
Nej.
Nej,
det gör vi ju inte.
Typ aldrig.
Nej.
Det vore spännande.
Ja, det
och sen så kommer också det sista, nej en till här. Ni har inte något gemensamt längre. Alltså att man kanske hade det förut men inte längre har det.
Tvärtom tycker jag. Tycker vi nästan får... har mer gemensamt nu än vi hade förut.
Mm.
Nej, jag tycker inte att vi passar in på någon av de där.
Nej,
faktiskt.
Men det kommer en till. Ni har svikit varandra.
Ja, det har vi väl gjort, men det var väldigt länge sedan.
Och men då menar de så här, otrohet, drickande, destruktivitet, kränkningar, att den ena till exempel låter sitt jobb ta över och prioriterar inte relationen. Det kan också vara så här att negativa saker som man har pratat om upprepas och inte åtgärdas eller förändras. Det blir också ett svek.
Ja, nej, jag tycker inte att vi kan liksom skriva in oss i den där heller faktiskt.
Då menar du att det kommer att hålla?
Ja.
De tar inte upp förälskelsen är borta eller någon sån där saker.
Jag kan tänka mig att det blir ju snarare en konsekvens av flera av de här sakerna. Men jag tycker också att jag förstår verkligen det där. Det hade kunnat vara så. Jag tror att jag kan känna igen det från tidigare relationer att man de där sakerna finns. En eller två eller tre av de där sakerna på något
sätt.
Men jag tänker också på att det är bra att känna till det där så att man borstar och sopar framför sin dörr så att man inte hamnar i det. Ja. För att det är lätt att göra det också.
Ja, precis. Ja. Vi går vidare tycker jag.
Nu får jag fråga en sak. Ett litet exempel ur verkliga livet. Och jag bara fråga så hur du skulle reagera i en sån här situation.
Mm-hmm.
Tänk att du har en kompis, en väninna som du är ganska nära. Sådär, ni pratar ganska mycket. Och hon har ganska lång tid beklagat sig över att hon tycker hon lever i en relation, de har små barn.
Mm.
Och hon tycker att han inte gör tillräckligt mycket hemma. Det finns liksom inte så här konkret, utan bara, nej, men han jobbar mycket och han tar inget ansvar för hemmet.
Mm.
Så att det är vad du har med dig. Så träffar du den här mannen, du känner honom också, men ni är inte alls lika nära. Liksom. Och han ber att få prata med dig och säger så här, fan, jag vet inte om jag pallar med det här längre. För att din väninna då, min fru eller min flickvän, hon ställer såna otroligt märkliga krav. Så här, hon ställer så höga krav. Hon tycker att jag gör för lite. Jag jobbar heltid. Jag lämnar 2 dagar i veckan, hämtar varje dag. Jag är alltid jag som lägger barnen. Jag lagar mat, kanske 2 dagar i veckan. Jag kan inte göra mer. Sen har jag mer liksom fritidssysselsättningar och sånt där än vad hon har. Men jag tycker att jag är orättvist behandlad. Hur skulle du reagera? Vad skulle du liksom tänka i en sån situation när du har gått och burit på hennes bild av det här?
Ja, men han sa jag har mer fritidssysselsättningar. Ja. De skulle jag ju vara nyfiken på.
Ja, och du säger
jag skulle också vara nyfiken på vad hon hade då.
Men hon har ingenting, hon gör ingenting.
Nej, och vad hade han för fritidssysselsättningar?
Ja, dels så spelar han tennis ett par dagar i veckan och så brukar han gå ut med polarna, inte liksom så här varje dag, men att det händer att han både är borta ibland vissa helgkvällar, men inte mer än en gång i månaden eller så där. Men han har liksom ett umgänge och han har sysselsättningar, vilket hon inte har.
Nej, men jag tycker att det där är ganska vanligt.
Ja.
Jag har all förståelse för att båda två känner för hög press i ett förhållande där man har små barn.
Ja.
Men min upplevelse är ändå att liksom när jag ser det så är det oftast hon som i praktiken tar mer ändå. Sen kanske det är jättesvårt för honom. Jag kan känna så här, att när man får barn så kommer hon att tvingas till någonting som hon aldrig trodde hon skulle klara. Nämligen vara vaken på nätter och liksom dygnet runt service i hur lång tid som helst. Oftast är det ju hon som får ta mycket då. För att han jobbar, så är det ju uppgörelsen ofta. Mm. Och han är ju helt slut, precis som vanligt. Efter att ha jobbat, efter att komma hem och avlasta eller kanske ta hand lite om hem eller liksom hjälpa till där hemma. Då. Men det är inte så att hon vilar då. Så jag vet inte. Jag tänker att de måste gå. De har ju helt olika bild och börjar också bli förvånade på varandra. Säg vad du är ute efter.
Nej, jag bara undrar att, precis som du är inne på, det kan ju verkligen vara så att två personer har helt olika bild av hur verkligheten ser ut för dem.
Ja.
Båda två, han kanske inte upplever att han gör för mycket, men när hon anklagar honom för det så blir det en slags, vad fan är det här för någonting?
Ja.
Och om man säger så här, om du var terapeut, eller vad skulle du liksom råda det här? Eller om de mejlar inte Skilsmässopodden, vad skulle du säga så här? Vad skulle du ge för råd om du hade dem och kunde prata med båda två?
Nej, men jag tror faktiskt att liksom potentialen ligger jättemycket i att förstå den andras känslor. För ofta i det här läget så är ju hon helt bakbunden. Hon har ju ingen frihet.
Nej.
Och hon kan heller inte ha någon frihet hemma, även om han är hemma. För ungarna är ju på ändå.
Mm.
Så att det handlar mycket. Dels så kanske det är en hemsk period för båda som man måste stå ut i. Men kärleken kan dö i sånt här också. För att hon tappar respekten för honom och han tycker att hon är bara jobbig och gnällig.
Ja.
Det är jättesvårt. Nej, jag är inte terapeut i det avseendet. Men jag är ju jättemycket för... Då säger man, ja men det måste väl inte vara millimeterrättvisa. Nej, men det är inte riktigt millimeter det brukar handla om. Det handlar om kilometrar, ja, ofta. Men jag, det är tiden,
jo,
helt enkelt.
Jag tänker också så här, för det här var ju bara ett påhittat exempel. Men jag tänker om han kunde bevisa så här, jag lägger 8 timmar i veckan på hemarbete och barnen. Hon lägger 4. Det kan jag bevisa i tid liksom. Men hennes upplevelse, precis som du säger då, får hon känna att hon måste vara närvarande även om hon inte liksom aktivt håller på med några hemsysslor. Vad är det som ska gälla egentligen då?
Nej, men jag tror inte att man kan komma på vad som ska gälla i teorin. Jag tänker bara att det måste förändras. Ja. Hon behöver kanske gå hemifrån. Han måste vara ensam mer med barnen så att hon får något annat. Eller dra ut ungarna så hon får softa hemma eller någonting. Ja. I praktiken måste saker ändras.
Ja, verkligen. Jag tror att det där är en ganska vanlig låsning, att man har så olika bild av det.
Ja.
Och att det faktiskt, det är så. Jag hade en kompis, det är ett helt annat exempel, men han blev liksom utbränd för han var portvaktmästare i huset de bodde i, liksom lägenhetshuset. Och det var så, han hade ju ingenting att göra. Men ibland fick han byta en lampa och det blev ett sånt bryderi. Och gud vad jobbigt. Åh, förstår du? Så att hans upplevelse av väldigt liten sysselsättning var att han blev helt till slut.
Ja.
Liksom. Sen, nu är det extremfall, men man kan faktiskt uppleva...
Fast här kommer det jag skulle göra.
Ja.
Det som vi gjorde till exempel, jag och min exman. Man har hela racet, man kan dela upp det, varannan vecka.
Ja.
Eller var tredje dag liksom byter man. Alltså hela fucking racet.
Precis.
Inte att en ska tala om, du, nu är det dags för dig att värma det här.
Nej,
kan du göra det? Utan hela racet ska man ha.
Ja. Och jag tror,
det är lösningen på det.
Jag tror någonstans det också. Jag pratat med dig, jag pratat med andra om det också. Så att det låter skitlöjligt, men den där schemat som man gör i förväg, inte i efterhand med.
Nej.
Utan om du tittar på allting som finns, hur tycker vi att vi ska dela upp det här?
Mm.
Och så förhåller man sig till det.
Mm.
För att då kan man liksom inte bli sur på den andra. Då kan man möjligtvis bli sur på tillvaron.
Ja,
men
visst.
Man blir inte arg på den andra.
Nej.
Liksom, och det...
och man kan liksom inte heller, för att i de vanligaste lägena så är det ju så att default-läget, om inget sägs, så är det ju hon som ser till att klä på barnen, hon som ser till att värma maten.
Ja.
Så därför måste default-läget ifrågasättas. Hon ska kunna ligga kvar i sängen bara och veta att nu är det hans dag. Jag rör icke en fena om jag inte vill. Liksom. Och han ska inte, det där kommer ju han att gå med på eftersom han är
precis
ute efter rättvisa.
Ja.
Så att jag tror att uppdelningar i det där läget tror jag mycket på.
Exakt, och det kan ju möjligtvis vara en förhandling som man måste hålla på och dribbla med lite grann för att man har olika intressen och vad det nu är. Men den är viktig att man gör, tror jag.
Och jag vill påminna då om min artikel Konsten att delegera hushållsarbete. Hur det där går till i praktiken.
Precis.
Man hittar den till exempel på Vi Villa.
Ja.
Där den ligger. Och, och för där kan man nämligen också dra in barnen ganska tidigt.
Ja,
och se
absolut
till att de gör.
Oh, ja.
Så att man inte ska passa på dem hela tiden också.
Nej, men jag tycker också att de ska väl också få lära sig hur ett hushåll sköts. Att
verkligen
det finns någon slags fördelning i det där alla bidrar.
Ja.
Mm. Tack.
Vi tar ett lyssnarbrev.
Mm.
Hon skriver så här. Jag har levt tillsammans med min man i cirka 6 år och vi har 2 små barn tillsammans. Vi har haft det bra hela tiden. Med vissa mer eller mindre utmanande perioder, men inget allvarligt. Han är fantastisk på alla sätt och vis och vi tycker om varandras sällskap. Under senaste åren har jag känt att kärleken börjat svalna från min sida. Dessvärre har jag dessutom en tid tillbaka känt för någon annan. Insikten om hur starka de känslorna var landade hos mig relativt nyligen. Och det handlar inte om en otrohetsaffär utan bara väldigt starka känslor som jag också vet är besvarade. För ett halvår sedan frågade min man om jag verkligen var kär i honom, då han förstås märkte att jag tar mindre initiativ och inte vill vara nära som förut. Jag valde då att vara ärlig med hur jag känner. Jag berättade också om mina känslor för den andra mannen eftersom frågan kom upp om och om igen. Jag valde den ärliga vägen, på gott och ont kan jag verkligen betona, så här i efterhand. Som ni förstår blev vardagen inte den lättaste efter detta. Det blev stormiga samtal, skuldbeläggande och tårar. Min önskan har varit att försöka hitta tillbaka till min man. Skulle vi gå skilda vägar vill jag en dag kunna se mina barn i ögonen och säga att jag verkligen gjorde allt jag kunde för att vi skulle fortsätta vara en familj. Det innebär också att jag har stått tillbaka och tagit en hel del under senaste tiden i form av anklagelser, ifrågasättande och upprörda känslor. Vi har gått i terapi tillsammans och på varsitt håll, då vi båda varit inställda på att åtminstone försöka styra det åt rätt håll. Men, även om jag är fast besluten att ge det tid kan jag inte förneka vart mitt hjärta vill. Jag har stött och blött och landar alltid i samma svar. Nej, det handlar inte om en jakt på bekräftelse eller spänning och det är heller ingen tillfällig förälskelse. Det är på riktigt. Och trots det har jag otroligt svårt att reda ut min situation. Jag äts bokstavligen upp av sorgen att det inte blev som det var tänkt. Drömmen om kärnfamiljen och framförallt ångesten för framförallt min yngsta son på 1,5 år som kanske skulle ta skada av ständiga separationer från oss i och med ett växelvis boende. Vad gäller min man så känner han förstås samma sorg och oro men har landat i att han inte kommer att kunna ge det här oändligt med tid om inget ändras från mitt håll. Så min fråga är egentligen, borde jag, för barnens skull och så vidare, stanna och ge familjen allt jag kan, acceptera och ge upp kärleken och istället välja familjen? Jag skulle så gärna höra ert resonemang kring just små barn och separationer. Hur egoistisk får man vara?
Mm. Ska du börja svara, Marit?
Varför då?
Ja,
för att du vill det, ja.
Ja. Nej, men jag kan, så här,
nej, men jag kan svara. Ja. Det var bara så ovanligt. Ja. Jag tänker att det är det här som är det grymma med kärlek på något vis. Mm. Och ett tecken på att den lever sitt eget liv i någon mån. För henne hade det ju varit enklare om hon inte hade fått känslor för den här andra mannen. Mm. Faktiskt. Men nu har hon hamnat i den här sitsen och det kommer att bli jobbigt och hemskt hur hon än gör. Jag vet inte om man tänker, det här är också vanligt. Det här är ju så vanligt och det är ju så hemskt. Jag tänker så här, om hon, en sak till den som ju är sugen att vara otrogen är ju att tänka den här tanken, vad är det den andra har? För att se, för ju, svaret där är, han verkar så trygg eller han verkar så bla. Då är ju det svaret på, vad saknar jag i mitt liv? Till exempel. Och då skulle hon kunna försöka addera det i sitt liv utan att bli ihop med honom, möjligen.
Får jag bara säga en sak?
Ja.
För jag tycker att det där är lite grann en villfarelse som man ska se upp med. Därför att jag tror att när du, jag ska snarare säga så här, hon lever i ett förhållande som hon inte trivs med.
Hon trivs med honom. Eller hon har slutat vara så kär i honom, ja, i samma veva som hon blev kär i en annan.
Ja, hon blev kär i en annan.
Allt har varit bra.
Ja, okej. Okay. Men det man ser i det nya är ju en idealisering av någonting. Man plockar fram saker, så här, man blir förälskad och man ser bara det positiva.
Mm.
Och då kan man möjligtvis tro, åh, han är så trygg eller han är så si eller han är så.
Mm.
Men det där, jag tror inte att det är det, liksom, man är förälskad, punkt slut. Man är kanske skitsamma, trött på det gamla och vill ha något nytt, vad som helst. Men du är förälskad. Så jag tror inte man ska dra slutsatser att han har det, vilket jag inte har i den här relationen. Han har spänning och det har man inte i den relationen man har haft ett tag. Punkt slut.
Nej, men då kan det vara spänning man behöver.
Absolut.
I sitt liv. Jag säger inte att man behöver dra in spänning i just sin egen relation.
Nej.
Men man behöver kanske spänning i sitt liv.
Ja.
Och då kanske man ibland, jag säger inte att jag tror knappt på det här, men det är ändå en teori som är värd att fundera över. Om jag då saknar spänning och därför dras till någon annan, så kan ju jag försöka ordna spänning på annat sätt i
Absolut.
Mitt eget liv.
Oja.
Så jag slipper skilja mig för att få mer spänning i livet.
Visst,
men i övrigt då, så skulle jag kanske heller inte, jag vet inte hur länge hon har känt så här, men det är ju ett tag. Men det är också så att sådana här förälskelsekänslor dör ju inte precis av att leva i en liksom otillfredsställd spänning, så att säga. Det eldar ju snarare på.
Ja.
Men jag tänker att hon kommer ju heller inte att bli lycklig av att vara kvar i sitt förhållande om den här spänningen och känslan för den andra. Alltså det blir som ett väldigt stort offer. Men jag tycker att hon tänker helt rätt. Att hon ska göra allt hon kan för att behålla sin familj eftersom hon tänker som hon gör. tänker på barnen och vill liksom ha gjort rätt. Och jag tycker att det är hedervärt verkligen. Frågan är bara hur hon gör. Kanske låta tiden gå lite mer. Låta det gå ännu mer tid. Det här det kontroversiella kommer som du då hackar ner på. Lär känna den här andra mannen lite mer. Lär känna honom lite mer. Se om han är så här fantastisk som du tänker att han är. Nu när det är förbjudet liksom. Och kanske att det då visar sig, ja han är så fantastisk. Ja då kommer hon att behöva, eller så visar sig, nej men han är ganska trökig när det kommer till kritan och så vidare.
Men det är absolut, det kan man ju, det skulle ju kunna få henne att byta känsla.
Ja.
Det skulle kunna få henne att svänga om, det vet jag inte. Ja, eller hon skulle åtminstone kunna se, var han fantastisk, jag går dit, eller nej han var inte fantastisk, jag stannar kvar. Mm. Men sen har du ju en annan part att ta hänsyn till.
Och han vet
till.
Om det här.
Han vet om det här. Mm. Och jag förstår att han inte tycker att det här är så jävla kul, att hon håller på att sväva runt. Och han känner sig säkert också... Hans stolthet har fått en jätteknäck och är inte så jävla intresserad av att hon ska få testa sina
känslor.
Nej,
det har du helt rätt i. Jag tänkte inte på att han liksom var införstådd i detta.
Nej. Det blir ju liksom, det var ju, tycker jag, var renhårigt och bra att göra så. Men när man gör det så är det också, då har man verkligen så här, då har du riskerat relationen. Då har man dragit in honom i det dilemmat hon sitter i själv, vilket kanske inte är helt bra alla gånger.
Men det brukar ju du säga att man ska berätta direkt.
Jo, men så här också. Så jag bara menar så här, hon har ju inte varit otrogen ännu.
Ja, men alltså det är väl ändå... Man fattar att hon egentligen skulle vilja det,
jo,
naturligtvis.
Jo, absolut. Mm. Men jag menar, hon skulle fortfarande kunna hantera de här sakerna själv. Och jag tror också att det kanske ändå är så att om hon skulle avbryta det där nu av något, liksom, skulle kunna stänga av det, så skulle hennes man kanske nöja sig med det. För det var inget mer än så. Men om hon skulle gå vidare med det, då kanske det blir ännu svårare för mannen att förlåta. För han verkar ju redan ganska sårad av det här.
Oh ja. Jag vet, det skulle man ju verkligen vara. Mm.
Ja, absolut. Jag tycker också att det är hedervärt att tänka tanken liksom, jag vill kunna se mina barn i ögonen och säga att jag gjorde allt. Men jag tycker också att man ska tänka tanken att man vill nog kunna se sina barn i ögonen och säga att jag har gjort mina egna val på liksom bra grunder. Så att jag, det är skitsvårt, det är verkligen det. Men det finns ingen skulle döma henne för att hon liksom lämnade barnens pappa.
Och det kanske testade. Någon skulle.
Ja, det kanske någon skulle, men jag skulle inte göra det i alla fall.
Nej.
För att hon har hamnat i den här situationen och det är liksom, hon har sin egen lycka att tänka på också.
Mm. Skulle du säga, för det här tycker jag är en intressant fråga, skulle du säga att om man blir kär i någon annan så måste det vara något fel på ens förhållande?
Nej, det kan ju lika vara ett fel på en själv på något sätt.
Hur menar du? Eller måste det vara något fel då, så att säga?
Ja, men jag tror att det kan ju finnas massor med olika skäl till det. Många gånger tror jag det handlar om att man inte trivs i den relationen man har tillräckligt.
Men låt säga så här då.
Jag säger många gånger, inte alltid. Jag tror också att det kan vara att man faktiskt är lite rädd för närhet. Att man, så här, man måste hela tiden få påfyllning av något annat för att man kommer för nära.
Nej, det där tror jag inte. Det där, nej, tror jag är marginalgrejer. Ja, låt säga så här då. Ja, ja. Du och jag, vi har nu genomgått här alltså, frågorna och vi ligger bra till i frågorna. Ja. Och du och jag trivs med varandra.
Ja.
Jag kan ge mig fan på att någon skulle kunna smickra upp dig så att du blev kär i den. Och då skulle det inte bero på att vi hade det sämre, utan att det kommer en yttre kraft som förändrar någonting.
Ja, nej, men jag tror faktiskt inte det.
Nej.
Jag tror att du har fel där. Mm. Om det skulle bli liksom lite stiltiga, om vi skulle börja ta varandra för givet, eller det skulle börja bli tråkigt.
Mm.
Ja, kanske.
Mm.
Men jag tror inte så som det är nu att någon skulle kunna komma och smickra upp mig.
Aha.
Men dig däremot.
Du menar att jag som är så lätt smickrad. Ja.
Nej, men jag tror inte det faktiskt.
Nej.
Det är liksom, ja, det är svårt att säga, det är mannen i ditt liv eller kvinnan i mitt liv kanske skulle dyka upp, men jag tror att det är du. Men alltså, det går liksom inte riktigt att säga nej, det går aldrig, för det visst, det kanske är möjligt.
Nej, jag ville bara testa.
Men jag tror att även om många säger så här, men vi har det jättebra, men i själva verket så är det bara liksom vad de vill tycka att man har.
Ja.
Förstår du? Man säger, men vi har, kan inte klaga på någonting. Jo, om du tänker efter så kan du faktiskt klaga på att du har det jävligt tråkigt.
Mm.
Eller du är inte kär.
Mm.
Eller det blev liksom inte det här underbara livet du hade tänkt dig.
Mm.
Han är fantastisk, han är jättesnäll, han är underbar, han köper presenter och blommor, han tar hand om barnen, han är rättvis, jämlik, alltihopa. Men det är för tråkigt.
Mm. Får jag då fråga, ja. Jag tycker att vi går tillbaka till hennes kärnfråga här då. Just kring småbarn och separationer. Hur egoistisk får man vara?
Ja, men det är klart att har man små barn så är ju liksom ansvaret ganska tungt. Att man har ansvar för ett litet barn liksom. Och då ska man ju sätta det först såklart.
Och vad menas då i praktiken, ja, att sätta det först?
Det kan man verkligen fråga sig. För att det är inte säkert att det är att genomlida liksom någonting för mycket heller. För det är, kanske barn också känner av att mamma är ledsen eller mår dåligt eller är frustrerad eller vad fan som helst. Liksom. Det kan man ju egentligen bara svara på själv. Men jag tror också att det finns en sån här gammal ingrodd skuld är att du får inte lämna dina barn, du får inte separera.
Oh ja. Ja, det finns det ju.
Och sen kan man också säga, för de frågar sig separationer fram och tillbaka, nej, man kanske inte ska låta en 1,5-åring flytta fram och tillbaka, då kanske man ska lösa det på ett annat sätt först. Och det går att lösa, det går att hitta vägar där man ändå gör det så bra som möjligt för ett litet barn, och sen så när barnet blir äldre kan det börja flytta fram och tillbaka, om man vill det. Men att barn som bor med separerade föräldrar och bor växelvis, ja, om man sköter det bra så kan de må ganska bra av det också.
Ja. Nej, men jag förstår precis alla de här frågorna, och jag tänker att just utifrån hon resonerar så har jag svårt att tänka mig att hon skulle bete sig särskilt egoistiskt. Jag skulle vilja lossa de här två frågorna från varandra. Dels ska hon tänka, vill hon skiljas eller inte? Sen är det väldigt, och om hon bestämmer sig för att skiljas, då kan hennes big mission bli att göra en skilsmässa och uppoffra sig väldigt mycket för att barnen ska ha det så bra som möjligt i det här läget. Ägna mer tid åt dem i början. Skjutsa hit och dit så att det inte blir så jobbigt med överlämningar, eller anpassa sitt liv väldigt mycket i den här övergångsperioden som blir. Barnen blir större. Det kommer att ändra sig hela tiden, och jag tror heller inte nödvändigtvis att ett barn, eller det vet man ju, att barn tar inte nödvändigtvis skada av en separation om föräldrarna lyckas samarbeta och så vidare. Mm. Man kan bygga upp det här på väldigt många olika vis. Så att jag tänker att det är så jäkla svårt ju, det är så svårt. Men vi lever ju i en, vad ska man säga? Ja, det är kanske egoistiskt att skilja sig. Å andra sidan så är det ju inget barn. Så tänkte jag mycket när jag skulle liksom, när jag tvekade hit och dit. Om barnen skulle fråga mig sen när de var större, varför var du inte glad när jag var liten? Mm. Liksom. Nej, men det var ju för din skull. Ja. Då är det liksom, alltså det blir heller inte ett bra svar.
Precis,
man får lov att ta ansvar för sitt liv och göra det på allra, allra bästa vis. Och livet ställer oss inför såna här svåra saker ibland.
Ja, och att man gör det bästa för sina barn, det kan väl också innebära att man gör det bästa för sig själv. Liksom.
Ja då. Men det är inte alltid så.
Nej.
Det finns floskler som är så här att ja, men barnen blir glada om de har en glad mamma. Inte alltid. Om mamma helst är ute på krogen och blir glad av det.
Nej, inte nödvändigtvis.
Liksom. Men ja, du fick i alla fall höra oss resonera kring det. Och det är ju så himla svårt. Men allt vi gör börjar ju i någon mån i en egoism. Vi vill bli ihop med den vi vill av egoistiska skäl. Vi skaffar barn av egoistiska skäl. På samma mån skiljer vi oss av egoistiska skäl kanske. Men det är också en sund egoism i många fall.
Ja.
Där man vill värna rätten om liksom ett lyckligt liv.
Ja.
Vilket också är värt någonting.
Jag kanske är vänlig och generös mot dig av egoistiska skäl.
Ja, det vet jag att du är.
Ja. Nej, men faktiskt,
det är en win-win, Magnus.
Ja, precis. Ja, hoppas det blev något klart.
Ja, att man kan sno någonting av detta. Lycka till på alla vis.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jag och Magnus har ju också skrivit böcker. Min senaste bok, som är en nyutkommen relationsroman, heter När underbart inte är nog. Och vi har tillsammans också skrivit boken Lyckligt skild, hitta den kloka vägen före, under och efter separationen, som handlar om våra respektive upplevelser av separationerna. Våra böcker finns i bokhandeln och på nätet, och också som ljud- och e-böcker. Så sök på våra namn så hittar ni dem.
Du, jag skulle vilja följa upp en sak.
Följ upp du.
Ett gräl vi hade i nyårsavsnittet.
Du vill tvätta din smutsiga bryk?
Nej, jag vill inte tvätta din smutsiga bryk. Men om så här, du frågade om jag skulle kunna förändra det där att jag inte kan be om ursäkt eller liksom trösta dig när du är ledsen, utan jag går i försvarsställning. Och då sa jag, nej, det kommer jag inte kunna göra. Men jag har tänkt om där. Och jag har försökt att börja jobba med det. Nej, men därför att jag känner så här, ja, det här måste jag ändå tänka på. Jag måste ändå, det är någonting som där vi låste oss och där det berör dig väldigt mycket. Berör mig också. Men jag kanske kan förändra det. Men här kommer då frågan.
Jag förstår.
Den är inte alls jobbig. För jag säger att jag har börjat fundera på det. Jag har tänkt på det i vissa situationer. Även om vi inte har hamnat precis just i det där. Så har jag ändå tänkt på det. Man har varit nära så här. Det går. Jag måste inte liksom gå i försvarsposition i det där. Jag kan ta ett djupt andetag. Och liksom backa ifrån min första reaktion.
Nämligen där du känner att du behöver försvara dig. Precis. För att du har gjort mig ledsen.
Exakt.
Eller så.
Men det jag skulle vilja fråga dig om då, det är att jag gör det och jag kommer kunna göra det, men det kommer innebära att jag får liksom så här trycka ner den känslan jag har.
Ja. Ja, nu tittar du på mig som att jag bryr mig inte om vad du okay. trycker ner och inte. Jag bryr mig mer om det som kommer ut.
Ja. Nej, men är det, för det innebär ju liksom att jag måste dämpa dem, mina känslor.
Det är upp
liksom
till dig vad du vill. Och det är upp till mig att sen tycka det jag tycker om vad jag har för partner. Så jag kommer ju att uppskatta de gånger som du har gjort mig ledsen, även om det inte var med avsikt. Utan någon, och det här händer ju då, vill jag påpeka, kanske en eller två gånger om året. Men det är ändå jävligt stora ändå, saker när det händer.
Absolut, men man kan tangera det ibland.
Så att om du då, om du har gjort mig ledsen och därefter inte bara är en kall, hård isstod, så kommer jag att tycka att det är bättre och uppskatta det mycket mer. Ja.
Men och du köper att jag kanske liksom gör våld på vad jag egentligen känner då? Skiter du i?
Verkligen.
Ja.
Eftersom du kommer ju också komma i en bättre loop. Det kommer ju också vara bättre för dig. Att inte få mig ännu mer förtvivlad. För jag blir ju, det är ju
absolut
det som gör mig rasande. Ja. Att du då skiter i mig. Så precis, då kommer vi att slippa den loopen. Liksom. Ja, det kommer ju att gynna dig också.
Visst, absolut. Vinsten för mig är att jag slipper liksom hela grälet. Jag slipper göra dig ledsen. Men jag gör ju
ledsen har du ju gjort mig. Fast du slipper göra mig ledsen en gång till för att du taskar. Jag skulle egentligen, så jag är mycket intresserad av bakgrunden till det där. Nej, vi tar inte det, för att det halkar så hemskt nätt fel när vi nu är på rätt väg.
Ja, nej, men vi får se hur det går. Det ska bli spännande att se hur jag... För det, jag tycker det handlar liksom om... Det är möjligt att jag kommer att inse sen, ja, fan, det där var ju bra. Det där var ju mycket smartare. Eller så kommer jag gå tugga på min slips av ilska för att jag inte fick leva ut de där sakerna som jag kände då. Men vi ser vad som händer.
Ja, man får se. För att det handlar mycket om formulering. Om jag gör någon ledsen utan att jag liksom har menat att göra den ledsen, och den på riktigt är ledsen, så tycker jag att det är ganska lätt att säga, gud förlåt, det var verkligen inte min mening att göra dig ledsen. Mm. Mm. Och då har man ändå visat medkänsla liksom. Mm. Så det är inte så mycket du behöver svälja, tänker jag. Vi får
Nej,
se.
Men det vet ju inte du.
Det kan ju vara så att hela du exploderar av allting du svalt.
Ja, hon bara skriker, jag orkar inte mer nu.
Precis.
Japp.
Du, vi fick också ett lyssnarbrev från en som är i ett läge där hon har till slut tagit steget och berättat för sin man att hon inte är kär längre och inte älskar honom längre. Och hon har funderat på det här väldigt länge. Hon tycker liksom att hon har krympt i relationen helt enkelt. Och hon tycker mer om att vara ensam och vill inte ha sex, medan för honom är det tvärtom då. Och nu har hon sagt detta, att hon liksom inte älskar honom.
Ja.
Hon har egentligen uttryckt att hon vill att det här ska liksom upphöra. Men det som han, det sätt som han reagerar på då, och det är inte, det är ju helt mänskligt. Han börjar då förändra allting som hon genom åren har liksom varit missnöjd med.
Ja, ja.
Nu börjar han förändra det. Och han visar också liksom att han hoppas att han... att hon ska säga att ja, men vi försöker igen och vi fortsätter så här och så vidare. Och hon skriver då, nu genomför han en massa ändringar hemma, sånt som jag i många år har talat om. Jag känner mig besviken och ledsen att han ändrar på sig nu efter att jag kämpat och slitit i så många år. För det är nu jag har tagit steget att berätta vad jag har känt under längre tid. Det är ett beslut jag har tagit. Är detta min mans panik som reagerar? Eller varför är han helt förbytt? Är det vanligt? Kommer förändringarna att bestå eller är det tillfälligt? Ge mig gärna råd och tips hur jag ska gå vidare. Är det bättre att ta steget nu och avsluta helt eller ska man låta det gå lite tid?
Alltså så här, jag är jättesvårt att svara på varför, om han förändrar sig, att han fick äntligen, att han äntligen fattade, oj shit, jag måste ändra mig, och så har han gjort det, eller om det bara är för att, vad heter det, putsa upp sig nu för att hon ska stanna kvar och sen återgå till det gamla.
Vad tror du?
Jag tror ju, för att jag är lite svartsynt, att han har fått en insikt och bättrat sig, inte som med så här, han är inte vad heter det, manipulerande och planerande, men jag tror att han kanske skärper sig och sen som när hon kommer tillbaka så kommer hon i alla fall gå tillbaka i gamla mönster.
Mm, det var som en tidigare lyssnare, ett brev som hon skrev och skrev så roligt, att hon skrev att hon var också väldigt besviken och faktiskt förbannad att han uppenbarligen inte ville ändra sig och bli mer rättvis och så vidare av egen vilja.
Nej, precis, exakt,
den delen hade han inte, utan han ville göra det för att ha henne kvar bara. Det fanns ingen vilja egentligen då, uppenbarligen.
Men, precis, men för det jag tänker på är så här, jag tycker också att så här, när man pratar om att separera, när man pratar om, någon som frågar mig idag, så här, när är det nog liksom? Att när man säger så här, jag vill separera, då säger man inte det för att man vill att den andra ska bättra sig, utan man säger det för att man vill separera. Ja. Liksom. Sen kan man få frågan varför. Ja, men jag tycker att du är då funkar det inte längre. Men då är det liksom för sent.
Ja.
Då är det så här, vill du ändra dig bra, gör det till nästa gång. Liksom. Mm. Men för det landar i till slut, så här, jag tror inte att hon älskar honom längre. Jag tror inte att hon har respekt och känner för honom på det sättet man skulle behöva för att fortsätta relationen. Och hur mycket han än bättrar sig, så tror jag inte att hon kommer få tillbaka sina känslor. Nej. Det är ju det som är det viktiga någonstans.
Ja, precis. Men där kan man lätt känna sig fången. Liksom, nu gör jag ju det här, duger inte det då? Så tror man att man måste någonting. Det här är ju en fånig liknelse, för den är så otroligt vanlig och banal. Men jag tänker faktiskt på eld ganska ofta i de här sammanhangen. Okay. Att kärleken är en eld. Ja. Nej, men låt säga att man tänker att kärleken är en eld.
Ja.
Och så har elden slocknat.
Ja.
Och då börjar någon förändra beteende och blåsa på elden.
Ja,
men då har ju liksom, då, om elden då är kärleken, så är kärleken död. Och det går inte att få liv i något som har dött.
Nej.
Det har dött av syrebrist eller av något annat. Och det som du säger, och det tycker jag att man ska ta till sig när man, eller om man har tröttnat på någonting. För egentligen är det kanske inte sant. Alltså han har ju nött ner henne med liksom att hon har blivit besviken och fått dra i lasset, eller vad fan det nu är då. Och visat den sidan så länge så att kärleken har dött.
Ja.
Alltså han är en person som struntar i hennes vilja.
Ja.
Och då dör kärleken. Och då kan inte den väckas, ja den kanske kan väckas till liv lite grann. Ja, vad härlig han är. Men jag tror heller, alltså han har ju visat vem han var. Ja. Jag tycker att det, nej, jag tror inte på det där. Så frågan är ju nu, om vi svarar på frågorna. Är detta min mans panik som reagerar eller varför är han helt förbytt? Jag tror att det är hans panik, nu svarar jag först då. Är det vanligt? Ja, det tror jag. Kommer förändringarna att bestå eller är det tillfälligt? Jag skulle säga att man är väldigt mycket den man är på något vis. Han har ju uppenbarligen en grundsyn där som är den hon har levt med. Där, nu visar han lite potential här, men jag skulle tro att det är tillfälligt. För de är båda två samma personer som annars ska fortsätta. Och hur ska hon gå vidare? Är det bättre att ta steget nu och avsluta helt eller ska man låta det gå tid?
Alltså, så här, jag tycker att frågan, de där första frågorna är liksom lite fel ställda på något sätt. Utan det är egentligen bara den sista frågan som är relevant. För att det landar hos henne oavsett vad han gör. Vill hon ha honom?
Precis.
Vill hon det? För det räcker ju inte med liksom, hon har ingen skyldighet eller plikt.
Nej.
Att säga,
det är kärlek inte eller inte kärlek, eller lust eller inte lust.
Nej, och jag tycker att hon måste vända sig till sig själv och säga, vad känner du, vad vill du, vad ser du mest fram emot?
Men det han skulle kunna säga som många kanske hamnar i är ju liksom att, ja men nu gör jag det här, då har du ju sagt att du skulle vara nöjd bara jag gjorde det här.
Men det har de väl inte sagt.
Nej, men det är ungefär, men när man vill skilja så kan det ju lätt bli så att man, att liksom, hur fan kan du, jag som har och så vidare och jag fixar det här och nu gör jag det här, jag kommer ju att bli bättre. Men då pratar man ju på ett plan som den andra är förbi, för man är på ett känsloplan och vill inte mer helt enkelt. Så om hon inte vill mer, om hon rannsakar sig själv och struntar i om man tillfälligt rycker upp det, vill du ha den här människan eller inte?
Ja, men precis. Det är den frågan hon ska ställa sig själv.
Och har känslorna dött så
så är det som elden som har slocknat.
Så är det som elden som har, jag vet inte, det ska till ett underverk.
Ja. Har du några sista ord idag?
Ja, men det kommer att bli som ett resonemang.
Ja, visst.
Det var en person som skrev till oss om att detta när man blir medelålders eller lite äldre, så är det så mycket, att det här är så intressant. Det är väldigt mycket som kan liksom ha, när man levt tillsammans ett tag, det är mycket som har landat på plats. Ungefär om vi tar vårt exempel. Vi har ett sommarhus, vi gör trevliga resor, vi har liksom fungerande liv med barnen. Alltså, vi har inrättat våra liv, vi har vänner, trevliga middagar och så vidare. Allt det där är på plats.
Ja.
Som det inte var kanske när man var yngre. Det är väldigt mycket som vi har lyckats skräddarsy utifrån hur man vill ha det. Och då menar den här brevskrivaren att det gör att hur man har det i relationen viktar lite lättare.
Absolut.
Det är inte lika viktigt hur förälskad man är. För det finns så mycket annat i livet som är bra. Och då blev slutfrågan där liksom att eftersom man då, låt säga att man inte, han menar så här att eftersom man då kanske, man har så mycket som är bra och det är inte säkert att livet som helhet då blir bättre om man separerar. För att det viktade ganska lätt, då kanske man inte kan åka på de här trevliga semestrarna, vänner splittras, alltså man kan inte ha de här umgängena, allt det, barnen, man kan inte träffas på samma vis, allt det här som gör livet trevligt totalt förstörs kanske, om man rycker bort den här då ganska lilla tårtbiten av jag känner ingen större passion. Vad tänker du kring detta?
Nej, men det är ju, alltså det är både härligt att det är på det sättet att som du säger, man viktar inte men värderar kanske inte just den här passionen i relationen så himla högt. För det finns mycket annat som är härligt i livet. Men det finns ju också, tycker jag, får också lite så här panik för att det känns lite så här kvävande och att man, en uppgivenhet inför att, men ska man inte, vill man inte ha det då?
Ja, men man kan inte få, man kanske inte kan få allt här i livet.
Nej, jag förstår det. Men jag tycker det låter oerhört sunt och jag hoppas att jag en dag befinner mig där själv.
Befinner dig var?
Nej, men så att jag kan säga det.
Men du vill att det inte ska vikta så lätt vår relation?
Jo, nej, jag vill inte.
Eller det ska inte vikta så tungt, menar jag.
Jag vill att den ska vikta tungt. Jag vill det nu, men jag hoppas att jag kommer dit en dag där jag kanske inte viktar den så tungt som jag tycker att den ska vara. För mig är det viktigt. För mig är det
liksom... Ja, men varför hoppas du då att du inte ska göra det sen?
Ja, men därför att det kanske vore behagligt ändå att känna sig. För det är ju svårt att få liksom en relation att fungera. Nu har vi ändå svarat på de här frågorna så ganska bra ut. Men vad vet man liksom?
Ja, det kan gå upp och ner också. Ja, det kan hända grejer.
Jo. Men jag
men
vet
du förstår, inte. Du förstår, om vi skulle separera ja. Så mycket av allt som jag vi vet. Också tycker är trevligt liksom,
ja,
som skulle förstöras.
Ja, då kan man ju bara vara glad att, man inte, att den där vikten, den där tunga vikten ändå håller så pass bra som den gör. Det får man ju vara skitglad för. Mm. Men jag, när du beskriver det på det sättet så tycker jag ändå fan, det där är sunt, det där låter bra. Mm. Liksom.
Och det är därför... Det är det till exempel min medelåldersroman tar upp naturligtvis. När, och nu, jag tycker att det kommer med mer skärpa samtidigt. Ja. När är det för sent att börja om?
Ja.
Och så vidare. Och det är ju inte för sent att börja om, men det kommer ju också alltid med ett pris. Och jag säger inte att priset är högre bara för att man är äldre. På sätt och vis inte. Nej. Det beror ju på hur sammanvägningen ser ut, hur trevligt man egentligen har med allting.
Fast jag måste säga, jag har ju läst den tidigare versionen av den, inte läst färdigt den nya. Men jag kunde ändå känna att jag på något sätt alltså, i det fallet så var det ju viktigt. Det var viktigt i den romanen, så är ju det här relationen och passionen viktig, upplever jag det som.
Relationen jag där, eller frånvaron. Precis. Ja. Men då är det också helheten, hur det tippar. Ja. Liksom. Ja, ja, ja. Låt säga ett sexliv som man känner sig tilltvingad, det tär ju också. Eller liksom rutiner.
Absolut.
Som gör att inget nytt händer i livet och så vidare och så vidare.
Ja, och det, jag menar, det där att inte vikta så tungt behöver inte innebära att man skiter i allt. För det ska man ju inte göra. Liksom.
Nej, nej.
Det får inte vara kackigt och kass. Och
nej, men jag tycker att det är en poäng som den här mannen hade här nu som skriver in. Att blir livet verkligen bättre?
Ja.
Jag skulle väl säga i nuläget skulle jag väl ändå säga ja. För en relation lever man med 24/7.
Ja.
Det är liksom, om det inte är bra så färgar det in så fruktansvärt mycket.
Ja.
Så att varje sekund känns liksom jobbig, tveksam eller olycklig eller någonting. Så det kanske är så ändå att det... Jag kanske inte håller med honom till slut. Det kanske är ändå så att... Eller så här, en bra relation... Kanske är ganska neutral, men en dålig relation, den färgar in och viktar väldigt, väldigt tungt. I vilken ålder man än är, tror jag. Så att, det var min bearbetning här, känner jag. En dålig relation väger för tungt.
Ja. Mm. Ja, det där skulle vara intressant att höra vad folk...
Ja, precis. Hur tungt väger det?
Ja.
Hör gärna av er. Och det där får vara det sista vi säger idag då.
Ja, det får det.
Ja, skriv till oss. Säg vart man skriver.
Man skriver antingen till info@skilsmassopodden.se eller så kan man skriva in på Messenger på vår Facebook om man vill också.
Ja.
Det går bra.
Och man får alltid vara anonym.
Absolut.
Och ni behöver inte vara brev, det kan vara tyckfrågor, skäll, åsikter och så vidare.
Klaga
ni på. Är så välkomna. Vi är så glada för alla nya lyssnare också.
Ja.
Mycket, mycket välkomna allihopa. Och så hörs vi igen om en vecka.
Ja.
Ja. Hej då.
Hej då. Vi tackar alla er som är med och stöttar podden. Vill du också ge ett bidrag så swisha till 123-087-1798. 123-087-1798.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.